Välkomna till avsnitt 2 av podden om ätstörningar och veganism.
Ja, så himla mycket respons vi fick på det, på det förra avsnittet. Jättekul. Ja, men dels för min familj, människor som skriver till oss, men också som har sagt det till oss IRL. Jätteglada
ja,
för det.
Ja, verkligen.
Det märktes att det var ett ämne som berörde många. Liksom.
Ja, absolut. Absolut. Det har varit otroligt häftigt och... Jag vet inte, för att det kändes ju lite som en gamble att ta upp det också. Eller, alltså, det finns ju en anledning till att vi hade tänkt göra ett sånt avsnitt i typ 2 års tid. Och så först nu kände att vi ville göra det. Liksom. Och det känns jättehäftigt att det föll så väl ut. Och det vi kände då när vi hade gjort intervjuerna var ju att vi ville göra ytterligare ett avsnitt där vi framförallt pratar om våra egna erfarenheter men också samlar in berättelser från lyssnare. Och det har ju gått jättebra. Det har varit flera stycken som har skickat in och som vi har läst igenom och funderat kring nu liksom.
För det kom ju fram ganska snabbt att så här, kanske var det som vi var tvungna att göra, att visa på bredden i det här ämnet snarare än att fokusera på våra egna erfarenheter, vilket vi också kommer göra. Men också att, så här, att det finns jättemånga olika erfarenheter som i slutändan går att relatera ganska mycket till. Mm. Kanske bara olika delar av dem såklart. Mm. För jag, av de här berättelserna som vi ska ha nu, så kan jag relatera till många olika delar av dem allihopa.
Verkligen. Så. Verkligen. Ja, men vi tänkte väl vara ganska rakt på sak med det här avsnittet och liksom bara köra de historier vi har fått in och sen diskutera dem lite och så berätta om våra egna erfarenheter och sen se vad vi hamnar med det liksom.
Mm.
Vi kan ju flagga för att det kommer att komma ett lite mer eller ett vanligt avsnitt eller ett lite kanske roligare avsnitt nästa gång. Jag har ju till exempel samlat på mig en gedigen lista med spaningar som vi ska gå igenom.
Och jag har samlat på mig en gedigen lista av kommentarer till de spaningarna, tänker jag.
Men
jag sitter inne på roligheter.
It's gonna be fun!
Ja, och vi är inte tråkiga nu heller. Det är bara så att jag tänkte att vi inte ville blanda det liksom.
Nej, med respekt för alla. Och sen kan vi väl säga nu också i början av detta avsnittet att vi kommer att prata om sådana saker som kan verka triggande för personer som är utsatta eller känsliga för sånt. Jag kan väl erkänna att jag har haft en ganska dålig vecka. Jag tror inte att det beror på det här med att vi har tagit del av så mycket erfarenheter kring ätstörningar och sånt, utan jag tror att det beror på att jag har varit stressad och sådär. Men jag har haft lite mer ångestpåslag än vad jag brukar ha.
Mm.
Och det känns så ironiskt, för att jag räknar mig ändå som frisk nu liksom, i ett hanterbart state. Men att det är så lustigt att vi börjar prata om det här och då är det som att min kropp bara, ja, kom ihåg typ hur det kan... Ja. Eller min hjärna framförallt då.
Mm.
Men det är inte någonting som jag agerar på. Utan det är mer bara en känsla.
Men kanske blir det mer närvarande nu när vi har diskuterat det så himla öppet.
Ja.
Och sådär,
ja.
Såklart.
Absolut, absolut. Men så, ja, det kommer finnas triggande saker. Och det blir väl ungefär på samma nivå som vi hade det när vi pratade med Tove och Sara, tänker jag.
Mm.
Att liksom, det blir väldigt personligt och... ja. Vi får se var vi landar helt enkelt.
Definitivt.
Men vi har erfarenheter från 7 personer som vi har läst och sammanfattat lite. Och vi kan väl bara snabbt kanske gå igenom dem och sen prata om dem i samlad.
Det tycker jag vi gör.
Ska vi göra det?
Ja.
Ja.
Vill du börja ta första personen så kan vi köra.
Det tycker jag låter jättebra. Och då har vi fått in en berättelse från en person som heter Emmy. Och hon hade... Just det, vi kan ju bara säga det då. Att vi har frågat alla samtliga om vi får använda deras egna namn. Och många har svarat ja och några har svarat nej. Så de som har svarat ja nämnde vi vid namn. Och andra använder vi fingerade namn. Eller benämner bara som anonym. Men vi har i alla fall fått in en historia från en person som heter Emmy. Och hon hade ätstörda vänner under gymnasiet men utvecklade själv sin egen ätstörning först i vuxen ålder. Och det är, som hon beskriver, en odiagnostiserad. Men främst så handlar det om ångest relaterat till mat och att hon har svårt att känna hunger och överhuvudtaget se på mat som någonting som hon ska stoppa i sig. Och hon äter ofta utan att andra personer är med, alltså hon äter inlåst på toaletten och sådär. Och hon tycker att just att veganism som kostval, att människor ifrågasätter det, gör att hennes ätstörning blir ännu värre. Hon får mer ångest av att människor ifrågasätter hennes val att vara vegan. Och hon vill poängtera att mat aldrig är neutralt, utan att det är någonting som en bör liksom prata om med försiktighet. Och det är just för henne, så vad jag läste av hennes berättelse, så handlar det om att just hon har ångest kring mat och att människor ifrågasätter hennes kostval och så gör att det hela blir ännu värre.
Mm. Ja, men där var det mer som att veganismen på något sätt gjorde det accepterat att på något sätt kritisera matval.
Ja,
och så är det absolut, att så här, många har problem med mat, men det blir lättare, om någon säger att man har ätstörning så det ju, kan man inte kritisera det.
Nej.
Man kan kritisera någon som gör ett val av veganism, så
precis.
Det blir som lite dubbelt där.
Jag tycker att det är en jättebra poäng att liksom alltid tänka efter innan en kritiserar eller ifrågasätter någon annans matval. För
ja,
kan
eller aldrig
göra
det inte, för att det är så himla personligt att du har ingenting med det att göra egentligen.
Precis.
På ett sätt.
Precis. Sen är det ju såklart skillnad om du är kanske en orolig anhörig till en person som du kanske är rädd håller på att utveckla en ätstörning och att den håller på att kontrollera och sådär. Men
nu kan man nyttra det som en form av oro och som en så här, omtanke snarare än en kritik. För att kritik ska man aldrig ge i form av mat. Vänta.
Nej, precis.
Men just det, vad du menar.
Att, och jag tror att det som Emmy beskriver är väl att människor liksom ifrågasätter valet att vara vegan. Punkt. Inte att vara vegan och ätstörd.
Nej.
Och att det skapar väldigt mycket ångest för henne. Mm. Men jag tycker inte i övrigt att hon verkar koppla ihop just sin veganism, att hon utvecklade sin sjukdom, utan det verkar vara två livsriktningar som har utvecklats oberoende av varandra.
Ja, precis.
Mm.
Ja. Nästa person heter Kajsa och hon upptäckte veganismen i samband med sitt insjuknande i nätstörning. Till en början så fascinerades hon av YouTube-videor med veganer som följde olika dieter, och då fungerade veganismen som ett sätt att kontrollera kaloriintaget för henne. De gick i terapi och följde kostschema samt var omyndig, skriver hon. Blev hon inte vegan förrän i Veganuary i år, men då motvilligt accepterat av sina föräldrar. I takt med att upptäckte veganismens fördelar i fråga om djuret och miljö, så minskade ångesten kring maten och det blev okej inom situationstecken att äta kaloririk mat så länge den var etisk. Hon tror att förmågan att kontrollera matintaget hjälpte henne att lyckas som vegan, men också att veganismen hjälpte henne att bli frisk från sitt ytliga smalhetsideal och istället gilla ett etiskt ideal.
Mm.
Hon nämnde också Freely the Banana Girl som Tove pratade om. Jag hade ingen aning om henne innan.
Nej, inte jag heller.
Men sen när vi, alltså i mejlet skrev hon lite mer om henne, att så här, hon verkar ju också, ja men riktig kritik mot andra YouTube personligheter och sådär, och deras kosthållning också. Det verkar vara en, jag vågar knappt kolla, jag känner inte att jag har slagit tid på det heller, men det känns ganska ätstört, om man får använda det ordet.
Ja, hon hade ju tydligen varit, alltså Freely the Banana Girl har så här berättat att hon har haft olika ätstörningar också. Så det känns ju...
Jag tänker det är triggande om något.
Ja, verkligen.
För att det, jag vet inte, används hon någon så här, ja. Och att det blir veganism på fel sätt, skriver hon också. Att, så här, att det advokerar för någon veganism som är ätstörd just.
Precis. Men det här är ju kanske, alltså Kajsas berättelse känns ju mer som någonting som stämmer överens med vad kanske många är rädda för när det kommer till personer som börjar kontrollera sitt, eller börjar bli veganer och blir det i samband med att de kontrollerar sitt matintag. För att hon beskriver ju att det till en början fungerade som ett sätt att kontrollera kaloriintaget.
Mm.
Och att de här YouTube-videorna med människor som äter veganskt eller raw gör det just för att liksom kontrollera och kanske gå ner i vikt. Men sen så är det ju som att det vänder för henne, att veganismen blir ett sätt att se mat på ett annat sätt och att liksom inte vara att mat blir okej så länge den är djurrättsligt försvarbar.
Men jag kanske känner mig lite det också, tror jag. Det är just det här att jag vill ju inte att mat ska spela stor roll i mitt liv. Men om den nu ska göra det, vilket det kommer göra, för att du måste äta mat liksom, så kan jag ändå tycka om att den är etisk från min sida. Att då har jag ändå gjort den till någon form av värdefull. Här, på ett sätt som jag kanske kan trivas med, snarare att den är värdefull i sin energi.
Mm.
Ja, jag vet inte, det låter konstigt, men jag tror att jag kan känna mig mycket i det. Att den får en mening som är lite bortom mig, och det är skönt att känna det. Typ, så här.
Precis.
Du gör någonting i alla fall.
Mm.
Även om jag känner att... Så här, ja.
Men det känner jag igen mig också, just att, så här, att mat får ett annat syfte än att bara vara någonting som du måste gå runt och ha ångest kring, utan det blir bara, eller det blir mer liksom, jag tror att vi pratade lite om det i intervjuerna också, att man har så mycket dåligt samvete för allting, och till exempel att så här, ja, det är skönt när man i alla fall slipper ha dåligt samvete för vad det är man stoppar i munnen i fråga om etik liksom. Sen att det fortfarande kan vara jobbigt för att den är rädd för att gå upp i vikt när den har haft en ätstörning eller har en ätstörning, så gör det här i alla fall att ett ångestmoment av det försvinner.
Mm.
Och det känns ju jätteskönt. Hon skriver ju också att hennes ytliga smalhetsideal istället byttes till ett etiskt ideal. Och det är ju fantastiskt om man kan ha den utvecklingen. Tycker jag är jättefint. Sen så har vi fått in en historia från en person som vill vara anonym. Och den personen har länge lidit av ätstörningar och upplever det som ett jättestort stigma. Och den här personen var vegan men gick över till blandkost just för att kunna driva sin ätstörning, vilket ju sticker ut från de andra berättelserna. Och då så var det framförallt så att den här personen trodde att proteinrika och fettsnåla animaliska produkter var det bästa att äta för att kunna hålla en låg vikt. Den personen liksom gick över till blandkost för att kunna äta de här livsmedlen som jag inbillar mig att, eller jag tänker mig att det kan vara sådana livsmedel som typ så här, alltså hälsobloggar rekommenderar, alltså blandkost hälsobloggar, att liksom, ja men du vet, kvarg, ägg.
Ja, kvarg känns väldigt typiskt.
Ja, precis. Men sen så har den här personen efter att hen har frisknat till, så har hen hittat tillbaka till veganismen och tycker att det är skönt, för att det är den kosthållningen som den här personen alltid har känt har varit den rätta. Men den här personen nämner också att hjärnan inte fungerar som den ska när den inte får tillräckligt med mat. Och det har vi pratat om tidigare också. Blir lite dum i huvudet av att inte äta.
Mm,
och nu sa jag precis att det är dumt i huvudet att äta blandkost. Och det, men det har vi ju sagt förut. Så att...
Ja, det är det.
Men det den här personen känner är att den skäms ganska mycket inför andra veganer. Att den lät sin ätstörda hjärna övertyga sig om att blandkost är en bättre kost. Och liksom gick tillbaka till blandkost efter att faktiskt ha varit vegan. Just för att kunna bedriva sin ätstördhet. Och det är ju, jag vet inte, jag förstår verkligen den känslan. Att liksom, det skulle kännas som ett nederlag. Å andra sidan, jag vet inte, det är i alla fall någonting som personen då gjorde.
Jag förstår henne, verkligen. Även om jag inte kan relatera till exakt det hon säger.
Precis. Jag tycker att det är intressant att, för att annars, jag, för att det, den rekommendationen som jag i alla fall har fått i vården, det har ju varit så här, ja men du borde börja äta lakto-ovo i alla fall liksom. Och då har jag ju alltid vägrat att göra det, men om till exempel som Kajsa, hon var ju omyndig när hon fick vård och då fick hon inte vara vegan.
Mm.
Och då tror jag på något sätt, eller jag tror att ja, det hade varit otroligt jobbigt, men det här blir ju jobbigt på ett annat sätt, just för att så här, kanske då komma tillbaka till veganismen och träffa andra veganer och vara så här, nej men jag var ett tag blandkostare för att, nej jag vet inte.
Men tror du inte det beror lite på att, så här, att vården, inte bara kanske att de är lite gammaldags, om jag får säga så, men också att de så här, tänker att det är bättre att man är fri inom situationstecken i sitt tänkande.
Mm.
Även, jag tror att vi två kan relatera till det, inte anser i vägen och många med oss. Men att de som kanske inte är veganer tror att det är så här, det är någonting som stänger inne sinnet. Och därför så vill man att så här, man ska bli blandkostare i sinnet.
Mm.
Alltså de tror att som kanske många, alltså så inte, som inte har med ätstörhet att göra, men som många tror att veganism är liksom en begränsning för en.
Mm.
Och att man väljer det för att på något sätt, alltså det är en plåga att man såhär, jag är vegan och det är så jobbigt, jag kan inte käka det där, men jag vill egentligen äta ost, jag vill egentligen äta kött.
Mm.
Men det är inte det vi vill egentligen.
Nej.
Jag tänker att det är lite den tanken.
Mm.
Man kan inte se det rakt ut, men att så här, men det vill egentligen ha.
Absolut.
Det speglas lite i ätstörningsvården också.
Säkert, säkert. Det tycker jag är intressant också. Så här, eller jag har en, hade en handledare på min praktik som var vegetarian, men när han fick barn så ville hans partner att de skulle börja från noll, så att säga.
Mm.
Så de serverade barnen kött. Och det är så intressant att det anses vara friare. Det har vi pratat om flera gånger också, och jag slår ju in öppna dörrar. Men det är så här, ja, att det skulle vara friare att från början få köttkost. Och då också kanske inom ätstörningsvården att bara, ja, nej, men du, precis som du säger, du är friare i ditt ätande om du äter blandkost.
Det är ju bara en norm som har skapats.
Ja, precis, precis.
Ja, det kan hålla på längst mest om det. Liksom.
Ja, absolut.
Ja, och sen har vi fått in en berättelse från Cecilia. Hon blev vegetarian i mellanstadiet enbart på grund av att hon tyckte synd om djuren. Hon utvecklade en ätstörning under högstadiet, vilket höll i sig under gymnasiet. Efter studier utomlands flyttade hon hem och blev vegan. Hennes bror var vegan och de lagade mat tillsammans, vilket gjorde att detta inte kommenterades alls. Efter en klumpig kommentar av en släkting började hon kontrollera sitt ätande och in i en svår ätstörning. Detta gynnades av att hon som vegan kunde tacka nej till viss mat och bakverk utan att ifrågasätta. Så det snackade om i intervjun också, att det är lätt att säga nej när man är vegan.
Mm. Det här visar inte det.
Ja, precis. Och när hon sist sökte hjälp så fanns det ingen sådan anpassad till veganer. Och näringsdrycker funkar inte då dessa innehöll komjölk. Och de matscheman som hon fick var anpassade till blandkost. Samma sak gällde dagvårdens matutbud. Hon fick ta sig ur de värsta svackorna på egen hand, men lyckades till sist bli friskare och fortsatte vara vegan under hela tiden. Hade velat att de i alla fall försökte hjälpa henne trots veganism. Hon blev ju inte vegan för att vara smal, utan för att hon inte ville bidra till död och lidande. Hon berättade dock om en positiv erfarenhet när hon berättade om bemötandet på MVC, där hon slapp väga sig trots att detta är rutin för blivande mammor.
Mm.
Hon berättade också att de inte kommenterade hennes så här, val och kost alls egentligen, utan litade på att hon hade koll på det.
Mm.
Alltså med veganism och näring för barnet och sådär.
Mm.
Det tycker jag var jättefint.
Stort cred till det, verkligen.
Ja.
Gud vad skönt. Jag hoppas att jag, om jag någonsin hamnar i den situationen, får samma bemötande.
Jag tänker att det är liksom ännu viktigare nästan. Jag kan ju inte ännu viktigare, jag ska inte värdera det. Men jag tänker att där kan det vara så mycket skuld och så också. Med att det är ett annat liv i bilden.
Mm.
Och att de inte gjorde det är ju skitbra. Liksom.
Mm, verkligen. Men det är jättemycket igenkänning i den här också. Och nu var ju du blandkostare när du var... Eller du var vegetarian när du var i kontakt med vården.
Ja, precis. Mm. Jag dackade med den där stycken. Jag antar att det är samma sak.
Ja.
För de var ju mjölkiga, men de tänkte inte på eftersom att jag var inte vegan. Liksom. Men uppenbarligen så var det så.
Mm. Det är intressant, för jag blev ju också erbjuden näringsdrycker. Jag tackade nej till det, men jag... För vi pratade ju väldigt mycket när jag var inskriven där om att jag var vegan. Så att jag misstänker att... Eller jag tror ju då att det måste finnas veganska alternativ till näringsdrycker då, eftersom att det ändå var på tal om att jag skulle få ta dem.
Mm.
Nu blev det inte så i alla fall, men...
Eller så kanske de har kollat. Jag kommer ihåg att jag hade det, så var det ganska så här lite koll på vad det faktiskt innehöll, utan det är mycket så här, det här är näring typ, riktigt.
Ja. Alltså, men just det här att vården inte anpassade till en vegankost och att hon liksom inte kunde gå i dagvården för att hon ville äta veganskt. Det är jättemycket igenkänning för mig också, och jag tycker att det är så... Det är ju ett väldigt, väldigt stort hål i deras utbud av vård, att liksom att de inte kan anpassa det efter. För att jag tycker att det är, om någon skulle komma dit och bara, nej men jag är LCHF-are, så kanske det är dags att liksom, okej, men det är faktiskt en diet som du tillämpar för att bli smal, och det är inte kompatibelt med ätstörningsvård.
Nej.
Men veganism handlar ju inte om det. Det handlar ju om att värna om djur och miljö liksom.
Ja,
så det är faktiskt det kommer vi prata mer om sen, men jag upplevde i alla fall att de var inte glada över att jag var vegan, men de såg ju till att jag liksom kunde få träffa en dietist som kände till vad veganism var och liksom kunde, ja. Nej, men att det kan ju hända saker på det planet också.
Mm.
Jag kan tänka mig att de kanske får träffa fler veganer nu än vad de gjorde förr i tiden. Vi har ju blivit fler, så. Men hon poängterar ju också flera gånger att hon blev vegan just för att hon inte ville skada djur och inte på grund av sin ätstörning.
Nej.
Sen, och å andra sidan så säger hon att det var ett sätt att kunna tacka nej till sötsaker och så. Det verkar ha gått upp och ner för henne. Att det från början var, alltså att den absoluta grundanledningen är att hon tycker synd om djuren.
Jag tror att det är så hos de flesta.
Ja.
För att, ja men det var också någon som skrev innan, jag vet inte vem av berättelserna. Men just det är att hade det grundat sig i något annat, typ att bli smal, så hade det kanske inte heller hållit.
Nej.
För då blir det någon som blir blandkostare för att då kanske man, då tänker man ju framförallt att bli smal och inte så mycket på något annat. Och eftersom veganism inte grundar sig att bli smal så kommer man kanske överge den om man inte grundar det på ett etiskt ställningstagande.
Sen till sist så har vi Ida som blev ätstörd vid 17 års ålder och då en kombination av svält och hetsätning. Och då när hon blev sjuk så var hon blandkostare och sen vid 19 års ålder så blev hon vegetarian. Vilket hon inte alls sammankopplar med ätstörningen. Utan hon säger att denna har kommit och gått under perioder. Och hon kan minnas en gång när hon har försökt, eller en period när hon tänkte att hon skulle börja kontrollera sitt intag av sötsaker genom att utesluta gelatin. Men att hon, det liksom aldrig blev någonting av med det. Och sen blev hon också vegan utan koppling till ätstörningen. Även hon upplevde det här att det var skönt att kunna tacka nej till förbjudna saker med hänvisning till veganism och djuret. Och hon tror att det kan vara lättare att bli vegan som ätstörd eftersom att vanan att begränsa matintaget finns där redan från början. Alltså den här benägenheten att kunna kontrollera. Men hon kan varken se att veganismen egentligen har hjälpt eller triggat hennes ätstörning. Men hon upplever också att hon har en större kärlek till mat efter övergången till veganism, vilket kan ha underlättat hennes tillfrisknande. Jag kände igen mig jättemycket i den här berättelsen. Just det här med kanske mer typen av ätstörning, kombinationen av svält och hetsätning som jag också har haft lite grann. Och också den här att kontrollera sötsaksintag genom att liksom inte kunna, genom att utesluta vissa saker. Men jag tycker att det är fint också att hon hjälper just, eller nämner just den här växande kärleken till mat efter övergången till veganism. Som jag har varit inne på lite tidigare också. Det här att mat får en större mening än att bara vara någonting som du inte ska äta eller någonting som du ska äta.
Nej, jag tror inte jag kan relatera jättemycket till den här. Alltså såklart att jag blev vegan utan koppling till min ätstörning. Men jo, i sig svält och hetsätning kom in i bilden också sen.
Jag tror att hon skrev att hon i långa perioder åt så lite att hon knappt orkade gå i trappor.
Ja.
Och sen att hon hade dagar när hon liksom stannade uppe hela nätterna och åt allting som fanns hemma.
Just det. Jo, men alltså, den hetsätningen kanske inte riktigt så. Men absolut den känslan av att här vill jag äta allt, bara säga stopp. Och sen så efter några dagar blir så himla himla trött. Men ändå kämpa för att man har ju det här kontrollbehovet att du ska göra allting. Vilket det kommer in på senare.
Jag känner ändå det jättemycket så här att jag och det var så himla tydligt för jag höll på med hästar då och så red jag på måndagar och onsdagar och jag brukade ha mina ätperioder på helger liksom. Och då på måndagarna så gick det jättebra på ridlektionerna. Jag var liksom, ja, det gick fint. Det var någon sån här dressyrspecial som jag var med i. Och sen på onsdagarna så orkade jag knappt sitta upp liksom.
Nej.
Och fick såhär lov att avbryta mitt i för jag var så trött. Det var så himla tydligt. Fett tråkigt och begränsande. Jo, jag kommer också ihåg så här att jag, när jag blev ätstörd i början, att min go-to var en sån här konserv med makrill i tomatsås.
Aha.
Det var typ det. Och det känns också så här, från den här personen som blev blandkostare för att hen tyckte att den här personen som blev brandkostare för att hen tyckte att det var lättare att kontrollera matintaget med animalier, att det var samma sak med den makrillsgrejen, att jag bara, ja men det är fett nyttigt liksom.
Men då kanske du inte tänkt så mycket på att du har blandkost, utan snarare att du hade din go-to maträtt liksom. Hade det varit något veganskt eller något laktovo så hade du ju käkat det också, såklart. Jag fattar vad du menar.
Då var jag ju som pescetarian. Jag käkade inte rött kött, men jag käkade fisk. Ja, men det jag tycker är så här härligt att läsa ändå, det är att det är väldigt få av de här historierna som säger att veganismen har varit triggande i ätstörningen. Det är väl typ en person, och det är Kajsa som tittade mycket på YouTube-videos och blev triggad av typ Frilid och Banana Girl och de här dieterna som handlar om att begränsa sin mat.
Men då är det liksom, då är det ju fortfarande någon annan som har skapat den typen av veganismen som är ätstörd. Och det i sig, så det är inte någon som har själv skapat det. Så nej, det är skönt att det är liksom en tredje part.
Eller hur? Och det handlar ju också om extrema dieter, inte bara att gå över till vegankost liksom.
Nej, precis.
För att, som vi alla vet, så äter ju vi typ samma saker som alla andra. Så det, och sen så säger hon ju även att det hjälpte henne att bli frisk sen när veganismen började handla mer om, när liksom hennes veganism fördjupades till att handla om djuretik och att minska lidande istället.
Mm.
Så det är ju fint att tänka sig på det på det sättet också.
Ja, verkligen. Vi fick också en lite andra historia som vi inte har valt att berätta i sin helhet här, men som handlade mer om, kanske inte mycket om ätstörningar, men som handlade mer om en relation till kroppen och som utifrån att vara vegan liksom.
Mm.
Och att det finns någon form av liksom tolkade förväntan på att du antingen ska vara smal eller alltså att du ska se ut på ett visst sätt. Och det tycker jag är spännande, absolut, för det finns det väl. Det finns en förväntan på att du ska vara smal när du är vegan.
Mm.
Och det blir som tvärtom där. Och det tycker jag är lite jobbigt att höra, för jag fattar verkligen att det finns där. Och så här, nu lever vi både i en form av så här skyddad veganbubbla typ.
Mm.
Men att det finns ju de kommentarerna och tankarna kring veganism ute, såklart.
Ja, för den här personen, en av de här personerna tycker att det är störande liksom när henne är väldigt smal och får de kommentarerna hela tiden. Bara. Men sen så är det ju en annan person som beskriver att hen har tyckt att det har varit jobbigt att behöva leva upp till myten om att veganer är smala, för att hen upplever inte att hen har den kroppen.
Mm.
Och det var lite som vi pratade om med Tove också, att så här, oj, men vad hälsosam du ser ut för att vara vegan.
Ja.
Så här, du ser så frisk ut för att vara vegan. Och det är så här, ja, men alltså, så då finns det någon form av förväntan utifrån att vi ska vara väldigt, väldigt taniga och se glåmiga ut och vad det nu är liksom.
Ja. Och då speglar det säkert också i ätstörningsvården, såklart, att så här, de har någon tanke om att du kommer se ut som en vegan. Ah, jag vet inte. Det finns många, det är något moment 22 där, tänker jag.
Verkligen. Och det är ju, vi ser ut som alla andra.
Ja, vi jobbar emot det liksom.
Ja, precis. Eller hur? Ja, men gud vad fint det har varit att få in de här. Och vi hoppas att vi på något vis har gjort dem rättvisa nu när vi har läst upp dem och pratat om dem.
Ska vi är tacksamma för att ni delat med er, verkligen. Det är så här, går inte säga nog typ att så här.
Nej, eller hur?
Och så himla öppna och liksom transparenta, det är verkligen så himla fint.
Verkligen.
Det värmer verkligen.
Ja, och det är ju den responsen vi har fått också, och känner själva att det är så otroligt viktigt att prata om det.
Mm.
För att det är ju som all ohälsa som inte är direkt kopplad till liksom fysiska åkommor, att så här, det är ju väldigt stigmatiserat. Jag tänker också att när människor får reda på att du, det, och det kommer jag säkert prata mer om sen, men när människor får reda på att du har en ätstörning eller haft en ätstörning, så läggs det också på en gång en väldigt stor förväntan på dig mot bakgrund av det.
Mm.
Och jag kan ju känna ibland typ nu när jag bara käkar loss och äter vad som helst, att bara, ja vadå, hon kan ju inte ha haft en ätstörning så som hon äter typ. Och det är ju också, ja, vi måste sticka hål på en massa myter om
jag droppade faktiskt tid som tätt, kanske speciellt efter det här också, för att det, så här, det känns som att då sänker man också i nästa situationstecken förväntningarna på en. Och att det är mer så här, okej, många kan ha haft det, men de är friska nu, eller friska. Det är också väldigt många som tar upp det här med att du inte kan bli frisk typ, utan att du måste leva med det och hantera det, och det tror jag också på, såklart. Men just det här att om vi ska säga friska då, om vi ska använda det ordet, att man kan ändå vara som vem som helst.
Ja.
Även om man har haft det liksom i bagaget, såklart.
Verkligen.
Så därför försöker jag liksom,
prata om det.
Ja, precis.
Ja. Jag hade ett tag så försökte jag med någon form av strategi att jag typ så här skulle låtsas som att min sjukdom inte fanns. Och att jag så här inte skulle prata om det. För att jag upplevde att det var triggande för mig själv när jag pratade om det.
Mm.
Men nu är jag helt åt andra hållet. Att jag bara...
Jag gjorde det inte alls när jag liksom i gymnasiet eller så här, med någon där. Men sen när jag flyttade till Lund så var det som att jag liksom bröt lite med det. Och träffade nära vänner. Och då började jag prata mer om det.
Men ska vi prata lite om våra egna erfarenheter? Vill du börja?
Jag kan börja, absolut. Mm. Mina problem med mat började redan i högstadiet, 7:an. Eller 6:an till och med kanske. Och det var det som vi snackade om innan intervjuerna. Att det var i samband med en stor förändring. Så jag skulle börja på en ny skola, det var högstadiet. Och byta klass och nya krav. I alla fall ställdes nya krav i mitt huvud på skolan och vad som förväntades av mig. Inte så mycket från mina föräldrar eller så här, för de har alltid varit stöttande och sådär. Så det, min nästan kommer absolut inte från hemifrån, utan som jag kan se i efterhand och som mina föräldrar också sagt, så kan det vara när vi hade en sån hälsovecka i 6:an redan, där vi snackade mycket om så här socker och sådär. Och jag vet inte, skolsköterskan som var där fick det liksom framstå som att så här, alla var ohälsosamma och typ käkade jätteonyttig mat.
Och skolan ibland.
Ja, och så här, och jag fick det väl det på huvudet på något sätt. Och så här, först så har jag så förnekat att det skulle vara den triggande faktorn, men jag tror i efterhand att det kan absolut ha spelat in i det. För då var det som att jag började så här, tänka mer på vad som är nyttigt. Och jag var 11, 12. Alltså, det ska du inte göra när du är så gammal. Typ.
Nej.
Eller inte det, alltså så här, det ska inte du sköta, det ska typ dina föräldrar sköta.
Då ska du vara mer på hål i tänderna nivå.
Exakt, ja. Och det var väl typ det var, men det bara tog en sned kurva där någonstans. Mm. Ja. Så när jag började 7:an så gick det liksom åt helvete. Men jag var ju fortfarande så ung, så att liksom, jag vet inte, jag fick hjälp så snabbt. Så att jag blev aldrig diagnostiserad riktigt, tror jag inte, med när jag gick hos en psykolog och sådär.
Mm.
Men aldrig på det sättet, det gick aldrig så långt. Och sen så var jag väl kanske fisk. Men det slutade när jag gick 8:an ungefär. Mm. Men då var det verkligen det här att jag käkade inte i veckorna. Jag åt inte i matsalen. Utan satt och pluggade istället. Men käkade på helgerna. Och liksom hade mina så här, då får jag käka det här och det här. Jag liksom käkade det. Naturgodis var det, jag kan inte vanligt godis. Det är mycket så här tankar kring det också. Skitjobbigt kommer jag ihåg det. Så det var liksom. Men aldrig på en sån seriös nivå som kom senare. För sen i nian så ansåg jag mig som frisk. Och jag kände att jag släppte ganska mycket av det. Men så började jag gymnasiet. Och jag vet inte, det var också den här stora förändringen. Nya människor, nya ideal. Även om jag tror inte det var så mycket med kroppen att göra, så var det ändå andra människor man såg och upp till som man ville liksom, jag vet inte, det är svårt att reflektera över, men just det här att man ville se ut som någon som man kanske inte var. I alla fall i mitt huvud. Och då började jag återigen med det här, för jag visste ju sen innan att jag kunde kontrollera min mat. Så det var väl lite triggande också. Men nu på den mer seriösa nivå, jag liksom käkade ingenting i veckorna, knappt. Men på helgerna så kunde jag unna mig. Jag blev också lagt ovo-vegetarian i samband med att jag började gymnasiet. Så det kanske, det hade ingenting med det att göra, för att jag blev värsta liksom en bit in i gymnasiet. Men det spädde nog på den här grejen lite, att så här, nu ska ni era i mitt liv börja. Nu ska jag vara mer nyttig, nu ska jag vara mer hälsosam, nu ska jag kontrollera maten också. Men det gick ganska snabbt att liksom, det gick så långt att jag nästan blev intagen. Så på vintern 2010 kanske, när jag gick första året på gymnasiet. 2009 kanske till och med. Ja.
Så började 2009.
Ja, precis. 2009 var det. Så liksom, årsskiftet 2009-2010 så började jag få hjälp och gå på sådana här dagbord typ. Jag åt ett mål mat på liksom, en mottagning. Typ. Det var kopplat till sjukhuset, så här, för de hade ingen riktig mottagning då, i Växjö. Och liksom satt där med någon som käkade med mig och sådär. Och då var det ju lakto- och vegetarisk kost och såhär uträknat och allt som man kan begära. Och det funkade jättebra. Eller, alltså, det kan jag säga i efterhand såklart. Jag mådde skitdåligt när jag gjorde det. Men de som var då var jättefina och sådär, såklart. Men just då så var man inte i det, som du säger, man blev dum i huvudet. Så jag förstod inte förstod inte grejen med det då.
Nej.
Men min så här hållhake på det hela var ju att jag ville klara skolan, för jag kände att jag inte ville missa det, för jag hade fortfarande disciplintänket. Så jag, det var väl det som höll mig flytande, så att säga. Och det var någon som skrev också innan jag började säga att här, de gick aldrig upp i vikt, men de gick aldrig ner i vikt heller riktigt.
Nej.
Och därför så, eller jag gick upp i vikt såklart, för jag var ju så himla, himla långt ner, men jag gick heller aldrig ner sen riktigt och inte heller upp, utan jag stannade på någon halvbar vikt, men jag började må bättre i huvudet. Och ett, typ, det är framförallt det som räknas, till en början tror jag i alla fall. Det är kanske på helt från fall till fall såklart.
Men det pratade vi om med Tove också. Ja. Att hon ville gå i terapi från första början. Och de bara, nej men din hjärna måste fungera först.
För jag gick ju nästan aldrig i terapi sen. Utan kanske 2-3 gånger gick i terapi. Men jag såg aldrig liksom syftet med det heller. För att jag kände att så här, när jag började med bara, för allt min sociala förmåga som jag började tillbaka. För jag liksom hade tappat allt sociala i de första 2 åren i gymnasiet. Då framförallt det jag fick tillbaka. Och som jag kände var det som var värt att få tillbaka. När jag började må bättre. Och inte så, kanske så mycket annat, utan... Och det kan jag fortfarande känna någon sån här glädje över att så här, det sociala, för jag tappade lite det då. Och det är inget jag ångrar, men det är fortfarande någon sån grej som att jag kan känna mig väldigt tacksam över sådana saker. För att det är så mycket mer än mat du tappar när du tappar i vikt och i hjärnkapacitet liksom. Och då hade jag ingen tanke på att bli vegan. Det var i slutet på gymnasiet som jag började tänka lite på det, men då hade det fortfarande ingenting med ätstörningen ner. Och jag var ju rädd när jag började i Lund och flyttade hemifrån att så här, nu är det så förändring till i mitt liv. Nu kanske det börjar igen, vem vet. Men det gjorde det inte.
Då träffade du mig och allt.
Ja, precis. Ja, men alltså, jag tror att så här, jag vet inte vad det var, för att jag menar, jag träffade nya människor i gymnasiet också. Men det var väl någon sån här grej med att det var lite mer mitt eget val på något sätt. Ja, jag vet inte, det är svårt. Jag kanske var mognare, vuxnare. Ja, you name it liksom. Det finns säkert så många underfaktorer som jag kommer på senare i livet som gjorde att det triggades igång liksom. Men jag vet ju själv med mig att i Lund, alltså när jag började i Lund så hade jag fortfarande lite så här, alltså jag drack ju näringsdrycken när jag började i Lund liksom. Och jag hade fortfarande ganska stenkoll på liksom tider och sådär, även om jag käkade mat och kunde käka ut med folk så hade jag ändå så här mina tider typ, för att inte på dåligt. Men det var ju bara en självkontroll liksom, som jag kände att jag behövde få. Ja, men lite som Cecilia skrev att man så här fick hjälpa sig själv i slutändan. Det ska man inte behöva göra såklart, men jag gjorde det. Och jag tror det hjälpte mig.
Jag lärde ju känna dig via din exflickvän, och då kom jag ihåg att hon så här, att hon kunde säga till mig att när du mår dåligt så slutar du äta så här. Och att hon upplevde
sa hon det? Ja. Oj, ja. Okej, ja. Den nya nytt info för mig.
Ja.
Ja. Nej, men jag vet att hon påverkades mycket av det.
Ja.
Av
eller att hon var orolig såklart.
Ja, men det var ju ganska mycket för att hon, och nu, så här, inget ont om det, men att hon kunde inte riktigt relatera till det.
Nej.
Och du menar att det är jättekonstigt om man är ihop med någon som måste kunna relatera till sin ätstörning. Det behöver man inte vara såklart. Men det är kanske svårt om jag inte pratade så mycket om det heller, utan bara var ganska så här, jag vet inte. Ja, men lite det här att jag liksom dolde det på något sätt. Det märktes ju ganska tydligt såklart. Men jag dolde det ändå. Då är det ju såklart att det blir väldigt irriterande och väldigt svårt att handskas med den här personen. Och det har ju såklart förändrat med mitt liv. Men, ja.
Men du blev ju vegan då i samband med att vi lärde känna varandra.
Ja.
Och hur var det för dig? Var, kan du se något?
Jag var ju framförallt rädd att mina föräldrar skulle reagera på att jag blev det. När jag liksom kom hem. Jag bodde liksom hemifrån, så jag kunde välja det själv såklart. Men att jag var så här, men jag ska inte bli det på heltid, utan jag ska bara vara det när jag bor i Lund. Och när jag kanske åker hem på påsk eller jul eller högtider, sommaren, i nämligt, så ska jag käka det som erbjuds liksom. Lakto såklart, men ändå så. Men sen så vet jag med mig själv att jag är ganska bra på att så när jag bestämde mig för något så ska jag göra det. Och då kändes det bara onödigt att så här, käka ost när jag och mina föräldrar, alltså så här, de var jättefina, för de var aldrig, jag tror aldrig de kommenterade att så här, de kanske var oroliga, vad vet jag, eller tror de kanske har sagt någon gång, men de uttryckte aldrig det, utan det var mycket så här stöttande att så här, ja men det finns ju veganska alternativ och mycket så här, och fortfarande såklart att de lagar vegansk mat till mig när jag kom hem. Fint. Och det är ju jättefint. För jag tror att det kanske hade varit ännu mer triggande om de hade relaterat det till min ätstörning och fortfarande där det blivit en sån här att de inte riktigt
finns. Självuppfyllande profetia.
Ja, men också det här att jag hade flyttat hemifrån, jag var en vuxen människa liksom. Då ska inte de behöva lägga sig i det. Det är klart att de kanske skulle göra det med det bagaget jag hade, men det är fint att de inte gjorde det. Ja, det finns många saker att säga om det såklart, men jag tycker det är fint.
Men okej, så du kan liksom inte se att veganismen var en triggande faktor för dig.
Nej, nej, absolut inte. Och just det som jag sa, det började så himla... Vegetarianismen kan absolut se det som en faktor. Mm. Men just att, eftersom det började i högstadiet, när jag absolut inte hade någon tanke på att bli vegetarian eller vegan, gör ju att så här, det var någonting som fanns där latent i mig.
Mm.
Kanske. Redan innan jag började tänka etiska aspekter på min mathållning. Liksom, så.
Mm. Mm.
Sen såklart har det hjälpt mig i... Alltså det, jag vet inte, jag blev inte vegan för att det skulle vara så, men jag insåg ju sen att det kom som bonus på det här, att det är mycket bättre för djur och miljö.
Mm.
Att det var lättare för mig att handskas med mat som var jobbigt för mig. Eller jag vet inte, det var veganism har hjälpt mig när jag går i mataffären exempelvis, som var ganska så här, tråkigt och inte ångestladdat, men överflödigt moment i mitt liv kände jag mycket.
Mm.
Att när jag går nu så kanske jag ändå så här att nu har jag en trygghet jag hade innan jag blev vegan.
Mm.
Jag slipper tänka så mycket. Liksom. Kanske paradoxalt får man tro att veganism ska vara, men när man läser saker och ting, det innehåller, så är det ju skitlätt. Liksom. Och då har det underlättat 1000 gånger än vad det var innan. Liksom.
Oh, nice.
Mm. Kan inte du dra din story? Jag känner bara att jag babblade på nu jättelångt.
Men nej, men det är jättebra ju.
Ja.
Jag är så här också att jag, alltså så länge jag typ kan minnas, så har jag velat vara smal. Och jag kan minnas att jag liksom i, alltså i väldigt ung ålder, nu snackar vi kanske lågstadiet, att jag så här fantiserade om att få anorexi för att, alltså jag vet inte, jag tror att för mig så var det väldigt mycket så här uppmärksamhet också. Det är ju så här reminder till en själv när en umgås med barn, bara kommentera aldrig, aldrig, aldrig kroppen.
Nej.
Gör inte det bara. Nej, men och jag tror att det var, för mig så var det kanske ganska mycket så här uppmärksamhet. Jag hade lite svårt att få kompisar och sen så är jag mellanbarn. Nog för att jag tycker att mina föräldrar har gjort allt de kan för att jag inte ska känna mig som ett mellanbarn. Så kan det ju vara ibland så här att ja, uppmärksamheten måste tas. Liksom. Så jag kommer ihåg att jag fantiserade om att jag skulle bli anorektisk. För mig så tror jag också att från början så var det ett sätt som jag kunde se att så här fly från andra ansvar. Liksom. Och att det är väl också någon form av så här press utifrån att du ska prestera en massa och så blir det för mycket och då... Om du blir sjuk så behöver du inte det. Men i alla fall. Sen så drog det igång på allvar. Först i trean på gymnasiet. Även om jag ju hade en massa grejer. Så här, typ på somrarna så jag och en kompis vi gick ut och sprang varenda morgon en hel sommar. Med alltid så här fantasin att bara, ah, jag ska komma tillbaka och folk ska bara se att jag har blivit så smal och snygg. Och bla bla bla. För jävligt. Jag vet inte var det kommer ifrån egentligen. Men så var det i alla fall alltid. Men sen i trean på gymnasiet så... jag gick i gymnasiet med en person som var jättedålig för mig. Och han var... Å ena sidan gav jättemycket uppmärksamhet. Och å andra sidan sket totalt i en. Och lovade väldigt mycket men gav ingenting liksom. Och han kommenterade min kropp väldigt mycket, väldigt ofta. Och sen så blev han ihop med en tjej som alla sa så här... Åh, shit, hon är så jävla smal. Och då var det som att jag bara, men jag kan också vara så smal. Och så, ja, så började jag, så gick jag väldigt tydligt in i den här svälta, äta grejen. Så jag åt typ ingenting i veckorna. Och sen så åt jag desto mer på helgerna. Ja, jag drack otroligt mycket te. Men det pågick i alla fall under hela vårterminen i trean. Och jag gick inte ner jättemycket i vikt. Men det var ju mer att jag liksom hade väldigt mycket ångest och jag begränsade mig väldigt, väldigt mycket socialt också. Alltså stannade hemma väldigt mycket. Både för att jag inte orkade göra saker men också för att det var ett sätt att slippa konfronteras med situationer.
Så jag slutade kunna relatera till sådana. Jag tyckte alla var dumma i huvudet. Typ.
Ja,
för att så här, jag tyckte att de... Det hade inte så mycket med mat att göra, men jag tyckte bara så här att jag vet inte, jag var bättre än alla. Jätte så här elitistisk och sjuk tanke på. Men jag kommer ihåg att jag kände så. Alltså det började någonstans att säga, jag kan inte umgås med de här dumma människorna.
Nej.
Så var det inte, det var ju jättesjukt ju.
Ja.
Men så, det fick jag ju liksom lära mig sen när jag kom tillbaka till det vanliga tänket. Att så här, fan vad jag höll på med typ. Alltså,
ja, vad intressant. Nej, jag var nog bara mer så att jag undvek situationer som skulle tvinga mig att äta. Och att så här... Jag inte orkade göra saker helt enkelt. För att jag åt för lite. Men jag hade blivit pescetarian, alltså fiskätande vegetarian. Jag åt även viltkött som min pappa tog hem. Det hade jag blivit 2 år tidigare, alltså i ettan på gymnasiet. Och det höll jag i, det var ju då jag hade min makrillsperiod, då när jag började kontrollera mitt matintag. Och sen så var det då sommaren efter studenten, jag hade ett breakdown där jag bröt med mina två bästa vänner och ringde till min mamma mitt i natten och bara: jag har en ätstörning. Och då hade mina klasskompisar redan anmält mig till skolsköterskan, så jag hade varit där på ett möte och jag hade varit på ungdomsmottagningen på ett möte. Men då så vände jag mig till min mamma och hon, ja, det var en massa dåligt som hände i mitt liv då. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Det var en massa med mina relationer till mina bästa vänner och sådär. Så det här var liksom bara som en tårta på allt. Och det tror jag är, för det känner jag igen i min senare problematik också, att kontrollera maten blir ett sätt att flytta fokus från annat. För det var så att mina dåvarande bästa vänner mådde väldigt dåligt. Och då var det som att jag också behövde må dåligt för att så här, jag klarade inte av att ta i tag i
Men det är inte så att när du inte
deras
kan ta
mående.
på något annat så kan du ha kontroll över maten i alla fall.
Ja,
För det
precis,
är den
precis.
enda du kan ha
Och
kontroll över.
döva känslor genom att inte äta.
Ja.
Och jag hade ju andra självskadebeteenden då också. Det var ju alla möjliga sätt att få bort ångesten liksom. Men och sen då så fick jag börja gå hos en psykolog på vuxenpsyk i Falun. Och det var så här, det var typ ingenting. Alltså dels så var jag så här, jag bara: nej, jag tycker att det är mer värt att inte äta en bulle och vara smal än att äta en bulle och bli frisk. Det var typ den attityden jag hade. Och min mamma hjälpte mig jättemycket den sommaren och så här, satt med mig och åt och liksom. Och jag blev väl typ friskare. Jag fungerade liksom, det rullade på. Och sen så flyttade jag till Uppsala ett år efter gymnasiet. Och då slutade jag äta fisk. För att då flyttade jag hemifrån och kunde börja laga min egen mat. Och då kom jag ihåg att mamma var så här, ja, hon tyckte att det var jättejobbigt. För att det var ju också första gången jag flyttade hemifrån och som hon inte hade kontroll på hur det gick för mig liksom. Och i början gick det väl bra, men det var fortfarande väldigt mycket att jag så här, ja, jag begränsade mig väldigt mycket. Och jag kan ju se nu i efterhand, även om jag då betecknade mig som frisk så var jag inte det. Och jag bodde ihop med en kompis som också hade ganska mycket problem med ätstörningar och vi triggade ju varandra då eftersom att vi gick runt hemma och höll på liksom. Och det var också så här att jag kan se i efterhand att jag mådde otroligt dåligt i Uppsala för att jag fick inte så mycket kompisar och jag trivdes inte så bra med de utbildningarna jag gick på och det var väldigt mycket alkohol, väldigt mycket fest och jag tränade otroligt mycket och hade otroligt hög kontroll på vad jag åt. Men då var det också så här att jag bara: omelett, det är bra, det är så här. Så det var ju mer på den liksom att jag åt animaliska produkter som jag tyckte var inom citationstecken nyttiga. Sen då fick jag ingen, eller då sökte jag liksom ingen hjälp utan då var jag ändå så, jag bara, men vadå, jag funkar ju typ. Även om min bästa vän som jag bodde med då som inte var ätstörd, hon kommenterade ofta på att jag liksom, ja, hade sjuka saker för mig. Och så skärpte jag mig väl och så gick det lite bättre och sen så flyttade jag till London ett år efter det. Det är så tydligt så här, när jag mår bra så har det ju också gått mycket bättre med ätstörningen. Och i början i London så var det jättehärligt liksom. Eller det var härligt hela tiden i London, det var det. Men då var det ju också första gången jag började jobba på restaurang. Och med väldigt oregelbundna tider, vi fick bara äta vid specifika tider och då blev det så här att den gick runt och så här små åt saker bara för att orka, typ om det blev en brödkorg över eller någonting. Det var alltid väldigt mycket bakverk och sånt över. Och då, i och med att jag har haft den här problematiken med att jag inte kan stoppa mig heller när jag väl börjar äta, så upplevde jag att jag tappade kontrollen över hur jag åt också när jag inte fick äta på regelbundna tider. Då var det absolut inte enbart på grund av det, för att jag var också samtidigt, jag hade ett så här miljöpolitiskt uppvaknande efter gymnasiet och sen så utvecklades det med tiden och då när jag flyttade till London så var det som att det nådde en punkt där jag började inse att vegetarisk mat inte är hållbart ur miljösynpunkt och då började jag liksom undersöka vegansk kost under hösten och sen så hade jag som nyårslöfte att jag skulle vara vegan i en månad. Och det var basically så var det av miljö själ och djuretiska naturligtvis. Men jag tror hela tiden att tanken fanns med att liksom om jag kontrollerar det här så kommer jag också kunna kontrollera mer mitt matintag. Bland annat den här småätande grejen på jobbet liksom. Och jag gick ner i vikt i början just för att jag så här, ja men du vet, fick en ursäkt också till att så här, nej men jag kan inte äta det här och det här. Och sen så med tiden så lär en ju sig att hitta lösningar. Att bara, men jag kunde ju visst äta jättemånga saker. Mm. Det var bara det att jag så här viftade bort det för att det var enklast liksom. Men då tror jag också att det bara var en sån tillfällig tillbakagång. Och sen så landade jag ju i veganismen. Och som många andra har beskrivit också så upplevde jag att det blev mycket roligare med mat. Och liksom komma fram till nya grejer. Och det var ju också i London och där fanns det väldigt mycket roliga veganska matställen och butiker och sånt att utforska. Och då fick ju maten en annan betydelse på ett sätt. Och sen så flyttade jag hem och flyttade till Lund. Och började på mitt kandidatprogram. Och hade jätteroligt. Och då var det som att det liksom, det inte, det som jag upplevde då var att jag fick en väldigt, väldigt stark identitet som vegan. I och med att jag flyttade till ett helt nytt ställe och var vegan från början. Och jag bedrev ju någon form av aktivism genom att beställa veganmat på sittningar på alla nationer. Och så här skälla ut kockarna när de inte klarade av det. Och stå i typ Lunds nations lunchkök och laga veganskt åt folk som skulle komma och äta där liksom. Och då var det ju bara lustfyllt. Och jag upplevde nog väldigt mycket att så här, ja men att få experimentera med veganska livsmedel. Och vi hade ju den här veganutmaningen på Smålands nation när jag var miljöombud där. Och det var ju då du blev vegan också.
Ah.
I och med den. Och att det var liksom bara kul. Och jag mådde väldigt bra. Eller jag mådde sådär. Men jag mådde bättre. Ah. Men sen första sommaren i Lund så hade jag ju min största tillbakagång. Och kanske min sjukaste period egentligen.
Men det var då vi hängde också.
Mm, precis. Men det var ju då jag jobbade som tidningsbud också. Och ja. Jobbade på nätterna, vilket absolut inte funkar. Jag är en så här notorisk 8-5 människa. Så jag klarade inte av de oregelbundna tiderna. Och jag sov ingenting. Och jag umgicks typ inte med så mycket folk. Det var ju du, vi umgicks väldigt mycket då. Men det var ju också begränsade tider. Och då blev det väldigt, väldigt lätt att jag slutade i princip äta helt under den perioden.
Jag kommer ihåg att säga det, eller jag kände lite låt samvete efter det. Och det menar jag att du ska säga
något, ja,
men jag kommer ihåg att jag gjorde det för att så här, det säger lite mycket om att det är 2 år sedan att jag fortfarande nog var kvar i mina sömn på ett sätt också. Eftersom jag inte kunde se det utan jag var så här umgicks med dig.
Mm.
Var glad över att jag kände det såklart.
Mm.
Men också så här att jag inte såg det ens.
Mm.
Idag hade jag ju sett det såklart.
Ja.
Så här, det känns ju skitigt liksom. Men det kanske också visar lite så här vad man är i livet. Jag var min nästanning också.
Men jag tror att det också var en situation att vi kände ju inte varandra jätteväl. Och sen så, när vi umgicks så var det ofta genom att vi käkade tillsammans.
Ah.
Och sen så käkade jag inte när vi inte umgicks. Men då gick jag i alla fall ner väldigt mycket i vikt under väldigt kort tid. Och det som hände då var att jag sen åkte hem till mina föräldrar. Och min syster klarade inte av att umgås med mig för att hon tyckte att det var så jobbigt att jag hade blivit sjuk igen. Och sen så följde det ett år där jag påstod att jag mådde bättre, men jag gjorde inte alls det. Jag hade ett extremt kontrollerat matintag. Och sen, och det var då jag kom i kontakt med Lunds ätstörningsenhet och började gå i behandling där. Men det fungerade inte alls. Jag var inte alls motiverad att bli bättre. Jag var tvungen att gå dit och väga mig och se hur mycket jag vägde varje gång. Och det blev bara en trigger för mig att väga lika lite eller mindre nästa gång jag kom dit. Men jag fick även träffa en dietist som hade en dotter som var vegan. Och hon var, det som var bra med henne var att hon var väldigt så här krass. Och bara, men du måste äta det här och det här. Du ska äta så här mycket tofu, du ska äta så här mycket bönor. Och gjorde ett vegananpassat matschema till mig. Och var väldigt liksom förstående för var jag kom ifrån och sa inte så här, men du är vegan för att kontrollera ditt ätande, utan hon var väldigt så här, ja men du är vegan för att du är djurrättsligt och miljömässigt motiverad. Och det var jättebra, men jag hade inte alls motivationen att bli frisk, utan jag ville fortsätta vara sjuk. Det kan jag liksom säga nu. Och sen blev det typ lite bättre, för att det var väl så här att det kom till en punkt när de ville skriva in mig. De ville sjukskriva mig och skriva in mig i dagvård. Och då, det var också lite den här grejen som du hade med att kunna klara av skolan. Att en motivation för mig då blev så här, men jag kan inte sjukskriva mig. Jag läser sista året på mitt program. Jag vill inte släppa efter. Jag vill ta examen med mina klasskompisar. Och jag vill kunna göra allt annat som jag gör just nu. Så då var det som att jag bara skärpte mig. Och så blev det bättre. Och då så var det bättre under ett tag. Men sen så blev jag väldigt deprimerad. Och då mer deprimerad än ätstörd under mitt sista år på programmet. Och jag sökte då hjälp hos en psykolog på en vårdcentral i Lund. Och fick diagnosen mild depression. Jag hade också fått diagnosen anorexi på ätstörningsenheten i Lund. Så jag har den diagnosen liksom. Det var rätt skönt. Men det var också, det blev också en självuppfyllande profetia. Bara, jag har anorexi. Och då bara, måste du leva upp
men
till
det. Jag fick ju den alltså, liksom i gymnasiet där. Mm. Jag vet, jag tror inte jag fick den när jag gick i lågstadiet. Men att jag fick det då. Och det var så här ganska skönt. På ett sätt också. Det låter kanske konstigt. Men att så här, det behöver ju absolut inte vara diagnostiserat. Som vi vet liksom från berättelserna. Men nej, för mig var det ganska skönt att så här, jag har hållit på med det här typ 4 år från och till. Nu har jag det papper att faktiskt ha en jävla ätstörning. Liksom.
Eller hur? Det är ganska... Ja, men för då är du också på något sätt tagen på allvar inom vården. Nej, men då så tog det jättelång tid för mig att få hjälp. Och sen så var det som att jag typ gav upp. Jag bara, skitsamma. Nu får det vara så här. Jag klarar ju av att leva. Men jag kanske aldrig kommer leva fullt ut. Och de här tankarna uttryckte jag för min bästa barndomsvän när hon var och besökte mig för ett år sedan typ. Och då skickade hon ett brev till mig där hon sa så här: om du inte gör något åt det här så måste jag ingripa typ. Och du är jättesjuk och så som du pratar är inte frisk liksom. Och då ringde jag och pratade med henne och vi hade ett jättebra samtal. Och då sökte jag hjälp på allvar. För första gången egentligen. Och hjälp då inte genom ätstörningsenheten utan till KBT-terapeut. Fick börja gå KBT. Och den första terapeuten jag träffade, han var så här: du har, vad var det, terapi? Det var någon term som betydde att jag så här vägrar ta emot terapi. Och det var sant. Och sen så sa han så här: jag tror att du ska gå till en kvinna istället. Och då fick jag börja gå till min KBT-terapeut som är en dam som är väldigt bra. Vi pratade inte så mycket om mat egentligen, utan vi pratade om andra saker. Och upptäckte att det är, liksom, det är jättemycket andra saker som har varit mitt problem. Men att jag liksom har hanterat det genom mitt matintag.
Mm.
Nu blir det extremt personligt och utlämnande hela den här historien. Men det är först efter den här KBT-terapin som jag kan säga att jag är frisk. Och också det här med att få en fungerande hjärna. För att nu kan jag så här, och nu har jag mått väldigt bra väldigt länge. Och har så himla mycket på gång som jag nu verkligen ser är otroligt mycket viktigare än att ha en smal kropp eller att kontrollera mitt matintag. Och då blir ju istället mat och ett bra ätande ett verktyg för att klara av att göra alla de här andra roliga sakerna.
Mm.
Och när det kommer till veganism och sådär så var det ju också en alltså det är klart att typ mina föräldrar och sådär tyckte att det var väldigt onödigt att jag skulle vara vegan eftersom att jag har min ätstörningsproblematik. Men det har också, och från början så kanske det var ett sätt för mig att liksom kontrollera matintaget. Men med tiden så har det ju blivit ett sätt som har hjälpt också. Just för det här att maten blir någonting viktigare än att hålla sig smal eller hålla sig snygg eller vad det nu
är. Eller så här, ja, precis. Alltså, om du inte ser meningen med att käka det för det är tråkigt att käka mat, liksom, som jag tycker i alla fall, då kan jag i alla fall se det som att så här, det är en etiskt god gärning. Att det blir något utanför dig själv. Liksom.
Precis.
Och det ger ju maten lite mer värde än vad du kanske har haft innan för en person med ätstörningsproblematik. Liksom.
Ja, verkligen. Verkligen. Och det som hände mig sen också, det var ju att jag började jobba på Raw Food House. Och då blir det ju ytterligare en dimension av veganismen för att det är ju en ytterligare begränsad kosthållning. Men då var det också som att jag introducerades till så här råa bakverk och sådär. Och plötsligt så blev det mycket, mycket lättare för mig att släppa på kontrollerna. För tidigare var det så här att jag bara, nej men efterrätt får jag bara äta så och så många gånger i veckan och bla bla bla. Men nu så bara, vadå?
Mm.
Det är ju, alltså nu äter jag det varje dag. Och det har faktiskt varit en strategi att jag ska äta efterrätt varje dag just för att plana ut mitt intag av mat överhuvudtaget. Men så jag, om man ska återgå till lyssnarberättelserna så kan jag nog skriva under på att det från början kan vara ett sätt att kontrollera, men sen i och med att du växer in i din veganism så kan det bli ett väldigt, väldigt bra sätt att ge mat en annan mening än att vara någonting du använder för att kontrollera. Sen så återigen, jag har ju haft väldigt mycket annat som har gjort att jag har mått dåligt, som sen har spelats ut genom kontroll av maten liksom.
Ja. Det har jag säkert också. Jag har ju inte gått till någon KBT-terapi. Jag är lite yngre än det i alla fall.
Så jag har säkert du har 3 år på dig att catcha upp på det här.
Ja, all skit i mitt bagage
som jag
hade tagit upp. Nej, jag har inte jättemycket skit. Eller kanske, vem vet. Men jag tänker lite så här att med det här avsnittet så vi behöver egentligen inte relatera veganismen till ätstörningar. Det är mer att vi är två veganer som har ätstörningar. Lite den här tanken att så här, vi är också människor som vilka som helst. Och många har en ätstörningsproblematik, även veganer.
Bara för att vi är två veganer med ätstörningar så behöver vi egentligen inte relatera det. Och det har ju väldigt många av de här berättelserna vittnat om också. Att så här, det handlar ju om helt andra saker, oftast. Ja. Att vara vegan.
Ja, precis. Och det kanske visar också så här, hela tanken med veganism. Att så här, det är inte bara mat, det är ju en livshållning.
Precis.
Nej, mat spelar in och sådär. Och det är allting relaterat till allting. Precis. I världen. Men det är... Ja, kanske sluta på den.
Ja,
den,
positiva. Jag känner min story var så jävla så här. Sen blev jag deprimerad, hade ett jättedåligt år och sen så blev det sämre. Och
ja, men jag gillar ju den här tystnaden som uppstod i intervjuerna. Nu blev det inte så mycket sant för vi...
Babblade ju på.
Ni får spela det i 1,5
ja.
Så här slow down speed. Så jag vet.
Men jag kände att vi hade en lite mer dov ton än vad vi brukar ha.
Ja, absolut.
Mm. Yes, men återigen tack för att ni lyssnar och interagerar med oss. Fortsätt följa oss på Facebook och Instagram, sa du vegan.
Tillbaka snart igen med.
Ja, och nästa gång så blir det ett hejdundrande partyavsnitt.
Ja, precis. Kanske lite sommarspaningar också.
Ja, och lite London-spaningar.
Ja, lätt.
Jag ska ju till London om en vecka.
Herregud.
Sjukt, va?
Hinner vi spela in honom dess? Nej,
nej, inte. Vi tar det efteråt. Så nice.
Nu tar vi fredag.
Ja.
Ha det underbart.
Ha det så fint.
Vad ni än gör och vad ni än är.
Hej då.